I det här avsnittet av Enneagrampodden pratar jag med Sal Wallander, svensk läkare och även enneagramkunnig, om psykologisk forskning och några teorier kring hur enneagrammet kan hänga ihop med annan forskning inom psykologi. Och det är förstås jätteviktigt att tänka på att allt det vi pratar om är hypoteser och som det mesta med personlighet, ingen vet egentligen hur och varför personlighet uppstår och var någonstans i hjärnan vi liksom hittar personligheten. Men det finns ju också då många som är nyfikna på att förstå mer om det, och Sal Wallander är en av dem. Och en annan är neurobiologiforskaren och psykiatriken Dan Siegel, som har en grupp andra forskare som tillsammans också har tittat på hur kan man koppla enneagrammet till den psykologiska forskning som redan finns. Och där har man tittat på forskning om känslor, framförallt av en person som heter Jack Panksepp. Och han forskade om däggdjurs olika känslosystem. Men i programmet så kommer Sally och jag fokusera framförallt på hans olika tankar och teorier, för han har också tagit det här steg längre och tittar även på de biologiska instinkterna, om de kan också passa in i samma system. Vill du läsa mer om Dan Siegel och hans grupps forskning, så har jag skrivit en blogg om det. Det finns på vår hemsida. Jag tror till och med det kanske finns två artiklar, men titta under bloggen. Och hoppas du får en trevlig lyssning av det här programmet och att det gör dig mer nyfiken. Så då säger jag hej och välkommen till Enneagrampodden, ett nytt avsnitt. Där vi idag pratar om något som är väldigt spännande och som vi tycker är oerhört viktigt. Och det är uppkopplingen av enneagrammet med neurobiologi och forskning. Hur kan vi se att det här stämmer överens med annan forskning inom psykologi? Och då har jag med mig idag Sal Wallander. Hej Salle.
Hejsan, hallå.
Som du var ju och pratade om det här på Enneagramföreningens årsmöte för några veckor sedan. Mm. Jag har ju träffats förut också och fått höra lite grann om och du har skrivit också ett antal böcker. Och, ja, vi kommer att prata mer om dig och med dig om det här. Men jag kan bara lite säga lite grann om vad som har hänt för oss. Eller varför vi tycker det här är så viktigt. Och vi har ju upplevt under åren när vi har jobbat med enneagrammet att det har funnits en viss motstånd, kan man väl säga, från akademiska håll. Och när vi har varit inne i en akademiska sammanhang så har vi stött på ganska kraftigt motstånd. Och det har skrivit en del mindre trevliga artiklar och människor har haft ganska starka fördomar, ska jag säga, mot enneagrammet. Och det finns hos ganska många psykologer också en allmän skepticism mot personlighetsmodeller. Och att man också blandar ihop enneagrammet ofta med personlighetstest. Att man tror att det här är någon slags personlighetstest man ska använda, och så har man inte förstått att det här är en modell.
Ja.
Det är en modell av verkligheten som absolut, som alla modeller, har sina begränsningar, men är rätt så användbar.
Mm.
Och när det gäller forskning med enneagrammet så skriver vi en del om det på vår hemsida. Liksom vad som finns, vad det finns för publicerade studier. För det finns faktiskt flera stycken i liksom vetenskapliga tidskrifter. Det finns ett antal doktorsavhandlingar som har baserats på enneagrammet. Det finns en känd neurobiolog som håller på och kommer ut med en bok i höst som heter Dan Siegel, och en grupp kring honom som också är forskare.
Ja.
Och så finns det du också, eller, som är lite inne på samma spår som de är, vilket är ju spännande. Så att jag känner att det här behövs verkligen. Jag tror att det kommer att hjälpa enneagrammet att bli mera, vet jag, ska kalla det för, rumsrent i olika sammanhang.
Ja.
Och sen kommer vi aldrig att vinna över alla människor, utan det kommer fortfarande att finnas skepticism. Men med det som du gör och det som den här PDB-gruppen gör, så tror jag i alla fall vi har någonting att peka på. Att den här, titta här.
Ja, precis.
Så man kan liksom visa att det här har någon slags relevans. Så vi kommer att prata Bara för lyssnarna så kommer jag prata lite grann om dig och vem du är och vilken bakgrund du har kring Enneagrammet och hur du kom i kontakt med det. Och sen så kommer vi prata om liksom det som du har gjort och läst och grävt ner dig i, man vill säga, och liksom din hypotes. Men om vi börjar lite grann om dig som person. Vem är du, Salle?
Ja, jag, det här är alltid det svåraste för mig att beskriva mig själv. Men ja, jag arbetar som läkare och jag är också enneagramlärare. Har varit inne på enneagrammet sedan 2000 och 16. Då blev jag introducerad till enneagrammet i en meditationsretreat. Jag hörde av meditationsläraren där, så berättade han om de 9 olika typerna. Och jag var ju såklart skeptisk i början, men min skepticism var inte tillräcklig för att hejda min nyfikenhet. Jag tänkte, om det här är sant så är det väldigt intressant. Och sen så började jag fördjupa mig i det och så kom jag fram till att, ja, men det här verkar sant. Inte utifrån liksom, men utifrån min personliga observation av mig själv och andra. Det verkade passa. Och
Jag bara frågar, på vilket sätt fördjupade du dig i det i enneagrammet?
ja, jag började läsa olika böcker. Framförallt en bok som heter Facets of Unity av A.H. Almas. Den var verkligen väldigt djupgående och kopplar enneagrammet, alltså liksom det där gränslandet mellan det psykologiska och det spirituella. Och hur den beskrev på ett sånt elegant sätt. Så här, inte bara en beskrivning av de 9 typerna och vad de gillar att göra i livet och vilka kläder de gillar att ta på sig, du vet, såna,
Som det kan vara ibland, ja.
men utan att liksom de underliggande processerna i deras psykologi, liksom, hur deras psykologiska försvar formas, kan man säga. Det var väldigt intressant och så fördjupade jag gick in genom den porten och sen dess har jag bara fortsatt med enneagrammet. För mig har det varit väldigt hjälpsamt, alltså i min egna personliga utvecklingsresa och i att kunna relatera till andra människor. Mina vänner och min familj hjälpt mig att kunna förstå dem och förstå varför folk gör som de gör och kunna och kunna förstå och förlåta. Det har gett otroligt värde, liksom, både för mig själv och för mina relationer med andra. Så jag är verkligen djupt tacksam för att jag har fått enneagrammet, eller jag har blivit introducerad till det och haft det närvarande i mitt liv.
Hur hittar du fram till din egen strategi då? Som du gärna får berätta också vilken strategi det är.
I början så läste jag igenom beskrivningarna och jag tyckte att min personlighet stämde överens med typ 1, 3 och 5, 4, 7. Typ
Överallt.
halva. Och det är ju inte fel, vi har ju alla typerna inom oss, men till slut landade jag på 5. Det kändes som hemma, kan man säga, så här, hemmaplan.
På vilket sätt då, då?
Ja, alltså bara läste igenom beskrivningen och bara, ja, men det här är jag. Det här stämmer väldigt bra överens.
Vad var det femman liksom som du kände igen?
Den här, alltså det mentala fokuset, vara i sitt eget huvud, det kan jag nog säga att jag är. Den här törsten efter vetenskap. Att det här intensiva fokuset på att vilja veta den underliggande sanningen. Ja.
Och hur har det förändrat dig på något sätt? Tänker dina relationer eller?
Ja, för att då har man liksom ett redskap som man alltid kan ha i bakhuvudet. Så liksom om man sitter och försöker att märka sina olika personlighets, eller inte personlighetsmönster, men sina liksom ens känslor och tankar. Om man gör det bara sådär utan att ha en karta så kan det vara, man kan känna sig lite vilsen. För att det är väldigt mycket som händer, mycket tankar, mycket känslor. Så enneagrammet har hjälpt mig att sortera dem. Att kunna förstå vad som är vad. Till exempel, det här måste ju vara min typ 5-mönster. Okej, okay, och då okej, okay, men då får man plötsligt en större upplösning på sig själv.
Men sen det här med när du börjar liksom gräva ner dig och kom in mer på det som du har sen utforskat ytterligare. Hur kommer det sig?
Det hände ganska nyligen. I början var jag bara inne på enneagrammet utifrån ett självutvecklingsperspektiv. Men sen för 3 år sedan blir det nu, då började jag plötsligt fundera på hur enneagrammet relaterar till hjärnan. Och som läkare så såklart blev jag nyfiken, liksom okej. Vi har 9 olika typer. Tycker jag att ja, de verkar stämma. Och så ser jag på det vi vet om hjärnan. Det verkar också stämma. Okej, så hur passar de ihop? Jag menar om enneagrammet är sant, 9 personlighetstyperna är en sann beskrivning, då borde de ju ha någon sorts relation till hjärnan. Att de borde passa ihop med hjärnan på något sätt. Eller i alla fall ge någon sorts avtryck i hjärnan. Så det var då jag började fråga mig själv vad relationen är. Och det var också inom ett annat sammanhang, nej, ett annat kontext också som jag blev nyfiken. Det hela började faktiskt med att jag blev nyfiken på kopplingen mellan enneagrammet och ett annat personlighetssystem som heter Myers-Briggs. Och då tänkte jag, enneagrammet verkar ha att göra med emotionella mönster. Myers-Briggs verkar vara en beskrivning för kognitiva mönster. Kan det vara så att enneagrammet, att vi finner enneagrammet på en emotionell nivå i hjärnan? Alltså enneagramtyperna, och att Myers-Briggs-mönsterna finner man på det kognitiva lagret i hjärnan, även kallat för neokortex. Så det var utifrån det som min nyfikenhet riktigt började.
Och för de som inte kan någonting om hjärnan, hur kan man liksom bara enkelt förklara hjärnans viktigaste beståndsdelar?
Hjärnan är väldigt fascinerande i det att hjärnan har som en känd neurovetenskapsman säger, att hjärnan har en arkeologi. Hjärnan är uppbyggt av lager ovanför varandra. Från mest primitivt till mest avancerat. Och de mest primitiva lagren uppkom i evolutionen tidigare och de yttre lagren uppkom senare. Så om vi tar det från nedre, mest primitivt, då har vi bakhjärnan. Och då har vi strukturer som den nedre hjärnstammen och lillhjärnan har vi där. Och den är ansvarig för de mest primitiva funktionerna som att reglera andningen och kontrollera hjärtfrekvensen. Ta hand om matsmältningen. Och sen lagret ovanför det, då har vi mellanhjärnan. Och den består av övre delen av hjärnstammen. Och sen över det har vi limbiska systemet. Och mellanhjärnan och limbiska systemet har hand om funktioner som är av intermediär komplexitet. Så den är mer komplex än baken. Vi har visuell bearbetning, minnesfunktioner, temperaturreglering och emotioner. På den yttersta delen då har vi neokortex, på den högsta nivån. Och den sköter de mest avancerade hjärnfunktionerna som språk, abstrakt tänkande, beslutsfattande och så vidare. Så jag menar, de här uppdelningarna är ju, det är vi som har kommit på dem. Egentligen är ju hjärnan det är inte bara distinkta lager som är helt åtskilda från varandra, utan de är väldigt sammankopplade och de påverkar varandra. Väldigt intimt kopplade är de. Det finns uppåtgående kopplingar från bakhjärnan upp till neokortex och sen nedåtgående påverkan från neokortex ner till bakhjärnan.
Och som du sa då, så det du har kommit fram till, och det är ju inte ensam om det, att enneagrammet verkar handla om den här mellanhjärnan och det limbiska systemet, och att det
Det var min initiala hypotes. Jag tänkte, okej. Jag menar, vi vet att enneagrammet, i alla fall personlighetens enneagram, det är det vi kallar för enneagram of personality. Det är baserat på olika emotionella mönster. För att vi har 9 olika typer och de delas in i 3 huvudgrupper. Då finns det rädslotyper, ilskatyper och sorgtyper.
intelligenserna, om det är
Ja.
någon som undrar det i modellen.
Precis. Och det är ju emotioner som vi finner i mellanhjärnan och limbiska systemet. Då borde vi titta lite närmare på just det området. Det kan vara ett bra ställe att börja i alla fall.
Och det var det du gjorde, och vad började du titta då?
Ja, så då börjar jag titta. Okej, vad finns det för forskning? Jag ville fördjupa mig i att förstå de emotionella mönstren som finns i hjärnan. Och då upptäckte jag Jack Panksepp, som är en neurovetare och en pionjär inom fältet av emotionell neurovetenskap, det han kallar för affektiv vetenskap. Och han, genom sin forskning, så kom han fram till att det finns vissa distinkta primära emotionella system i hjärnan. Och de är de samma i alla däggdjur, inklusive människor. Han kallar dem för primary process emotional systems. Och med system så menar han en funktionell enhet av nervbanor i hjärnan. Panksepp fann 7 olika primära emotionella system. De här är de primära som alla däggdjur har. Och vissa av dem har även mer primitiva arter. Så det finns 7 olika emotionella system. 3 är negativa emotioner och 4 är positiva emotionella system. Och negativt och positivt, varför är det bara negativt? Jo, därför att känslor det är just vad det är. Det är någonting som har en laddning i att det... Var är känslor? Känslor motiverar oss till att antingen gå mot någonting eller dra oss undan från någonting. Negativa känslosystem som får oss att dra oss undan. Positiva emotionella system som får oss att gå närmare någonting och vilja, ja, att gå emot någonting.
Just det. Ha mer av det.
Precis.
Och andra vill vi kanske ha mindre av. Eller så
Ja,
lite som möjligt.
exakt. Och det känslor är någonting som hjälper oss att överleva. Så att om du tänker en antilop som flyr från ett lejon, där har vi rädsla. Och rädsla är någonting som blixtsnabbt får antilopen att bara, liksom att den mobiliserar hela systemet så att den ska kunna fly. Okej, så om vi tittar lite på de här 7 primära emotionella systemen en och en och går igenom dem. Först har vi rädselsystemet och det är den som möjliggör det för ett djur att snabbt kunna fly från en fara. Det skapar snabb puls, snabb andning, gör att antingen att djuret flyr eller att det fryser och står still så att den inte blir synlig. Sen har vi ilskesystemet. Och ilskesystemets funktion är att försvara djuret att försvara sig själv. Att försvara sig själv och sina gränser eller sitt revir. Och när den känner att någonting har trängt sig in på dess gränser eller utgör ett hot mot den, då går den till angrepp genom att klösa eller bita eller så. Och ilskesystemet har evolverats för att hjälpa djur att kunna slita sig fri från en jobbig situation. Som att som till exempel om de sitter fast någonstans. Man kan se det, om ett djur sitter fast så börjar den vilt och blir aggressiv för att den vill komma bort. Sen har vi sorgsystemet. Och sorgsystemets funktion är att bli märkt, bli sedd av andra. Det är en signal till andra att jag är i behov. Så sorgsystemet uppkommer i ett socialt kontext. När man behöver andra, då blir man ledsen och då den här sorgen blir ett tecken till andra djur eller människor att kom och hjälp mig eller kom och trösta mig. Och det är någonting man ser i små djur eller som blir separerade från sin mamma. Då börjar de att göra små utrop, vilket är ungefär detsamma som att ett människobarn gråter. Gråter, man vill bli sedd, man vill bli
Visst kallar
uppmärksam.
han också för separation anxiety, den här.
Innan så kallade han den för paniksystemet. Det är hur ett barn känner när den blir separerad från sin förälder. Men sen döpte han om det till sorgsystemet därför att det passade mycket bättre in med vad det handlar om. Och sen har vi söksystemet. Och de här, rädsla, ilska och sorg, de är negativa emotioner. Negativa emotionella system. Och nu kommer vi till de positiva emotionella systemen. Och först har vi söksystemet som skapar en känsla av entusiasm och spänning. Och den här motiverade nyfikenheten som man har när man utforskar sin omgivning. Och det är just den funktionen som söksystemet har, är att utforska ens omgivning och söka de resurserna man behöver för att överleva, som till exempel mat eller vatten eller skydd, någonstans att bo så att det inte regnar på en eller sådär. Så det är söksystemet. Och sen har vi lustsystemet. Och lustsystemet skapar sexuell attraktion. I vardagligt bruk så anser vi kanske oftast inte att sexuell attraktion är en emotion. Men det är det i själva verket. Sexuell attraktion är en emotion. För att den producerar komplexa instinktuella beteenden som är karaktäristiskt för emotioner. Och lustsystemet har då som sin funktion att den gör att djur kan reproducera. Att få barn.
Och sprida sina gener.
Och sprida sina gener. Så ja, du märker, alla de här har en funktion som hjälper djuret att överleva. Och sen har vi omsorgssystemet. Omsorgssystemet, det är den känsla av omsorg som en förälder känner för sina barn. Eller som djur känner mellan varandra i flocken. En sån här social känsla av omsorg. Mest tydligt har det sitt uttryck i förälder-barn-relationen. Och sen har vi slutligen det sjunde systemet, det heter leksystemet. Och det skapar känslor av glädje. Och det skapar en social vänlighet mellan djur. Och det ser man särskilt i små djurungar när de leker med varandra, då de jagar varandra och brottas. Och det är så de lär sig sociala regler.
Och så där har vi alla sju. Se om
Ja, vi
den
alla sju.
uppmärksamma enneagramlyssnaren eller kunniga kan koppla då. Hur kopplar vi ihop det här med enneagrammet? Vad säger
Ja, de negativa emotionella systemen borde inte vara så svårt, därför att det är någonting som redan har blivit beskrivet inom enneagramsammanhang. Det är en koppling som man redan har gjort. Att huvudtyperna, säger man så, huvudtyperna på svenska?
ja, vi pratar inte om typer på enneagram, så vi pratar om strategier. Men
Ja, okay.
man kan använda olika ord. Men absolut, de mentala, de som är mer mentalt orienterade.
Precis, så de mentala typerna, de har man kopplat till en underliggande rädsla. Och kroppstyperna har man kopplat till att de har en underliggande ilska.
Och
Och
för
hjärtat.
betydelsen tänker jag, kan man väl säga vilka strategier är det?
Just det. De mentala typerna, då är det 5, 6 och 7. Och de har, deras underliggande psykologiska mönster kan man säga är rädsla. Och varje en av dem har en annorlunda form av rädsla. Så man kan säga att typ femman, då är det mer en rädsla som karaktäriseras av att vilja gömma sig, att dra sig undan. Typ sju, det är en rädsla som är där personen beger sig utåt. Det är en exteriorerad rädsla. Ångestfyllt utforskar sin omgivning på det sättet kan man säga. Och sen typ sexan är då en mer generell typ av rädsla som är den femman och sjuan är mer specifika medan sexan är mer generell. Rädsla som att fly från en fara eller att hålla sig till andra i gruppen. Ja, så, men ja, vi behöver inte gå igenom alla. För att, så varje typ har en annorlunda form av
Ja.
de tre primära negativa emotionerna. Så typ 5, 6 och 7, den underliggande emotionen är rädsla. Typ 8, 9 och 1, den underliggande emotionen är ilska. Och typ 2, 3 och 4, då är den underliggande emotionen sorg. Och det här är någonting som det är korrelationer man tidigare gjort inom enneagrammet. Och att korrelera de här typerna med just de här systemet är också någonting som tidigare gjorts av Dan Siegels grupp. Där de korrelerade de tre huvudtyperna med rädslesystemet, de tre ilskatyperna med ilskesystemet och de tre hjärttyperna med sorgsystemet. Och det var faktiskt genom att läsa deras artikel som de publicerade 2009. Det var då jag började få intresset för Panksepp.
Just det.
Och det var då jag byggde vidare med det som jag skriver i min bok.
Och de pratar också om det här med lite vilket håll går din uppmärksamhet? Det här du pratar om. De pratar om inward, outward och dyadic, så här både inåt och utåt.
Ja, exakt,
Man ser
exakt.
precis här du pratar om, att till exempel då femman går inåt med sin rädsla, sjuan flyr ut i världen och sexan går både inåt och utåt och fastnar lite också i rädslan då extra.
Ja, precis.
Och sen likadant för de andra, att det är de där mittenstrategierna är lite de här mittemellan.
Ja, precis. Det finns olika sätt att beskriva det. Att de är både inåt och utåt. För mig så är det där detsamma som att vara en mer generell strategi. För att de har komponenter av båda. Och sen man säger att sexan är liksom en rädsla som både går inåt och utåt. Men typ femman är då en mer specialiserad riktning inåt, medan typ sjuan är mer specialiserad riktning utåt.
Ja. Men man kan ju se till exempel på andra strategier, om man tittar på de fysiska, så kan man ju också se att i nian så kan man ju säga att den där inåt utåt gör att vreden fastnar lite. Sällan till liksom ett direkt uttryck.
Precis. Det finns någonting med typ 6, 9 och 3 som gör att det är svårt att beskriva i ord, men det är lite den här känslan av att de är verkligen mitt emellan, så här, fram och tillbaks. Så.
Det var de tre grundkänslorna, precis. Och de andra då? Vi hade fyra
Ja,
känslor till.
nu kommer vi till det som jag gillar att prata om mest. Vid det här laget, när jag läste den artikel som korrelerade de negativa emotionella systemen med enneagramtyperna, så tänkte jag, okej, ja, det låter övertygande, men hur är det med de positiva emotionella systemen? Ska vi bara lämna dem, eller vad korrelerar de till? Om de negativa emotionella systemen uttrycker sig i olika personlighetsmönster, gör inte de positiva det också? Och då tittar jag på de positiva emotionella systemen och sen så tittar jag på enneagramsystemet lite fram och tillbaka, och sen så insåg jag att de korrelerar ju med instinkterna. De positiva emotionella systemen korrelerar med de tre instinkterna. Så att söksystemet motsvarar självbevarelsedriften. Lustsystemet motsvarar den sexuella driften. Så har vi den sociala driften som motsvarar både omsorg och leksystemet.
Det är två stycken olika emotionella system
Ja, precis.
för den sociala instinkten.
När jag började tänka i de banorna, här verkar det finnas en korrelation, så började jag läsa väldigt mycket i litteraturen, både Panksepps böcker och beskrivningar i enneagramböcker, beskrivningar om instinkter där. Och jag fann att det finns så mycket som passar ihop. Det blev nästan liksom, det var för bra för att vara sant. Och då började jag skriva på min bok.
Ja, och var
Som
kan man läsa det? Vad heter den?
ja, visst, den heter The Neurobiology of the Enneagram.
Ja.
Ja, där jag skriver om allt det jag sagt, men mycket mer också. Och så visar jag mer ingående och i detalj de här korrelationerna mellan de olika systemen. Jag kan ju beskriva lite kort och säga liksom att söksystemet och självbevarelsedriften motsvarar varandra i att de handlar båda om att söka resurser, att ta hand om sig själv, ta hand om sin kropp och att ta hand om ens överlevnadsbehov. Som mat, boende, allt det där. Den sexuella instinkten och lustsystemet. Ja. Likheten är, båda handlar om att attrahera. Och sen omsorgssystemet, där den motsvarar den sociala instinkten i att omsorgssystemet hjälper oss att skapa sociala band. Och det här att den uttrycker sig mest i föräldrar-barn-relationen, det är faktiskt en beskrivning som fanns, som jag fann om den sociala instinkten redan innan. Så det var nästan en perfekt match. Och sen slutligen leksystemet. Den motsvarar också den sociala instinkten, eller en annan aspekt av den då. Eftersom leksystemet handlar väldigt mycket om att lära sig sociala regler, att skapa sociala band. Inte så mycket på ett omsorgsfullt sätt, men mer ett lekfullt sätt. Där det är en sån här glad, social interaktion, kommunikation som vi ser i människor och djur. Så i ett nötskal är korrelationerna.
Nej, och det är ju jättespännande. Och det som är spännande tycker jag är, det är ju att då blir liksom instinkterna och strategierna på samma nivå, så ska jag säga. Det blir inte strategier och så instinkter som man kanske tänker om. Jag tror att ibland har instinkterna mer beskrivits som någonting som kommer från liksom ännu längre ner i hjärnan, inte alls som emotionella system, utan liksom instinktiva reaktioner som inte har med känslor att göra. Eller
Ja,
rätt, om jag är fel,
ja.
men har jag uppfattat
Eller,
det?
eller att de åtminstone så om de här korrelationerna stämmer så uppkommer de ju på samma nivå. Man hittar alla i mellanhjärnan och limbiska systemet. Att annars så tidigare har det varit idéer om att, ja, men typ att kroppstyperna då, att de korrelerar till hjärnstammen
Just det.
och korrelerar hjärttyperna till limbiska systemet och huvudtyperna till neokortex. Men det tyckte jag, redan från början tyckte jag inte att det riktigt passade, eller att var logiskt, därför att det är som att säga att kroppstyperna är bara primitiva reptiler. Vilket de inte är.
Det man kan se det som, det är väl egentligen att de, eftersom vi alla har alla strategier i oss och också alla de tre intelligenserna, så kanske det var, jag har nog bara hört det beskrivas mer som att grovt kan man se hjärnan som tre delar på det här sättet också, men
Ja.
inte att strategin skulle ligga i den delen av hjärnan.
Nej, ja, exakt.
Det känns ju ganska orimligt.
Ja.
Nej, men jag kan också bara förtydliga att även den här Dan Siegel och de PDP-gänget har ju hållit på och tittat på det här under 20 år och har sett att deras bok är nu på gång.
Ja, jag ser fram emot att läsa den.
Ja, och jag lyssnade på en lång föredrag som Dan Siegel hade på någon konferens där han gick igenom allt det här och även pratade om att den här första boken är ju en bok riktad till psykologer och terapeuter framför allt. Den heter ju Personality and Wholeness in Therapy.
Ja,
Mest
ja.
riktad till de som ska använda enneagrammet som ett hjälpmedel i terapi. Men han kommer också med en ytterligare bok som inte har
Jaha.
kommit. Som skulle heta Becoming Free, som är en mer allmän, liksom för alla, sa han i alla fall i det där föredraget. Så glad över det också. Så att,
Det är väldigt bra att en sån eminent forskare som Dan Siegel har fått intresse för enneagrammet.
ja.
Han beskrev att enneagramsystemet är unikt i att det ger oss en liksom karta för psykets inre arkitektur. Om man ska uttrycka det metaforiskt. Vilka Big Five inte gör.
Nej.
Alltså Big Five är ju det som anses vara liksom mest vetenskapligt
Just det.
beprövat. Och anledningen till att den är vetenskapligt beprövad är att den bygger på statistiska analyser. Men eftersom den gör det, eftersom den bygger på statistiska analyser, så handlar det bara om att liksom gruppera olika personlighetsdrag och se liksom vilka i populationen har dem och, liksom och forma olika grupper. Och det på en relativt ytlig nivå. Det är det yttersta vi ser av en person. Och det har såklart sin användning. Men det ger ingen beskrivning av det som Dan Siegel säger är psykets inre arkitektur.
Jag tänkte bara, jag svarade inte det, bara specificera Dan Siegel, vem är han? Han är en amerikansk forskare och neuropsykolog och psykiatriker och professor på UCLA. I USA har han också någonting som heter Mindsight Institute, tror jag. Så att han är också en som har använt väldigt mycket mindfulness i sin verksamhet. Men en känd person och som också är en av forskarna inom något som kallas för Inner Development Goals, som vi har pratat om tidigare och skrivit om. Sen tror jag det finns en blogg om det om man är nyfiken på det. Där många andra kända forskare är med och skolor som Handelshögskolan och Harvard och att en sån person, som sagt, som du sa, är intresserad av och går ut och säger att han faktiskt också använder enneagrammet själv är ju ganska stort.
Ja, verkligen.
Med tanke på att då, som jag sa från början här, den här skepticismen som ändå finns där. Berättar ju själv också att han var jätteskeptisk till en början. Han var superskeptisk och sen var det hans goda vän David Daniels som var professor på Stanford som är en av de grundarna som har skrivit böcker och så här med Enneagrammet också, som bjöd in honom till det. Men du måste i alla fall prova. Häng med på en vecka här. Såg han ju också. Dels så kände han igen sig själv. Det finns, men också att det som David Daniels och de har gjort, det är ju att de har ju intervjuat, gjort sådana här, det man kallar för paneler, haft intervju med över 50 000 personer genom åren som har berättat om sin inre upplevelse. Det är ganska stort underlag
Ja.
vetenskapligt sett.
Ja.
Som ju är ovanligt.
Ja, nej men om vi ska prata lite det här med skepticism. Skepticism är någonting positivt och det är väldigt viktigt i liksom alla vetenskapliga sammanhang. Eller i alla sammanhang generellt, att man har en viss nivå av skepticism i allting som man lär sig om och utforskar. För att om man inte har det, då får vi det som man ser i många new age-sammanhang, att det är ljus hit och dit och kristaller och jag vet inte vad. Men, så det är viktigt att vara skeptisk,
Det är det.
absolut.
Och det är någonting som de här är också. Han pratar hela tiden om att det här är en hypotes som de har.
Exakt.
Det är en hypotes och
Och
de vill gärna bli motsagda.
ja, precis. Och det gör jag också i min bok. Så här, hypotes. Grejen är att om man tänker, vad är en hypotes? Hypotesen är grundstenen i vetenskap. Det är det som hela vetenskapen bygger på. Innan en sanning blir en sanning så är den ju en hypotes.
Absolut.
Men för att en hypotes ska kunna bli en sanning så gäller det att man är motiverad till att vilja utforska den. Och det var det jag ville säga, att om en skepsism bara stannar där, och man säger nej, jag är skeptisk, och så är man inte motiverad till att utforska det vidare, men då är det inte fullständigt vetenskapligt.
Nej.
Där har man bara sagt nej. Man har sagt nej och där slutar utforskandet. Om man ska definiera vetenskapen som ett utforskande efter sanning, och om man stoppar utforskandet, då vill jag påstå att man inte är vetenskaplig.
Jag håller med. Och vetenskap är ju hela tiden det vi vet just nu. Liksom den senaste sanningen. Och den kan alltid förändras. Och
Absolut.
om man inte är öppen för det så, ja, då blir det som du säger, då står det ju still. Liksom.
Ja, men det tydligaste exemplet är väl när fysiken i början på 1900-talet, när den radikalt förändrades, så kom Einstein och resten av gänget och liksom visade hur att det vi tror är sådana här fasta sanningar, det är inte så fast som vi tror.
Nej, så att det är jätteviktigt att säga det också, att det är ingen som vet att det är så här, att enneagrammet kopplas till de här sju grundkänslorna, utan det är en hypotes att ja, det
Ja.
skulle kunna ha med det här att göra. Och det
Ja.
är jättespännande att du och Dan Siegel och kanske flera också kommer att titta på det på olika sätt. Och vem vet var vi är om 20 år, vad
Ja.
vi tror på då.
Ja, precis.
Vad känner
Det
du som ligger framåt för dig, eller har du nya
jag känner
visioner?
att jag gärna skulle vilja träffa fler människor inom forskningssammanhang. Kunna nätverka och sprida de här idéerna och enneagrammet och kunna införa en dialog och få upp intresset och vidare utforska det här. Sen hur det vidare utforskandet skulle se ut, det vet jag inte ännu. Men vad jag vet är att det finns väldigt mycket att utforska och det finns otroligt mycket potential. Och så, ja. Det är nog någonting jag ser fram emot.
Hur dina böcker, för du har ju skrivit flera böcker, eller den här boken, har du fått något särskilt här, mottagande? Har du fått något positivt eller har du fått någon skepticism? Eller?
Ja, det har varit både och.
Lektioner.
Det har varit både och.
Ja.
Både skepticism och intresse, övertygelse, allt. Och det har varit väldigt, väldigt kul.
Och hur är
Ja.
det med dina kollegor läkarna eller dina...
Nej, men jag har inte gått in för mycket om det här med mina kollegor, men de som är intresserade och vill lyssna så berättar jag gärna. Det finns ju en hög grad av skepticism som inte är konventionellt vetenskapligt.
Sen får man väl säga det när det gäller psykologi, så det är ju en forskning som är svår att göra.
Ja,
Just
precis.
etik och sådana saker som man kan liksom bevisa på olika sätt. Psykologi är ju liksom den inre upplevelsen och den är ju alltid väldigt svår.
Exakt. Och det är någonting jag tycker att vi inte ska förlora sikte om, att psykologi är väldigt mycket vår subjektiva upplevelser, och mycket av det har vi inte redskapen till att kunna studera objektivt,
Nej,
helt enkelt.
precis, precis.
Jag vet inte den exakta siffran, men en väldigt stor andel av psykologisk forskning har inte reproducerats.
Nej.
Så vi vet inte om de slutsatserna egentligen, ja, hur mycket stämmer de egentligen? Man måste angripa en fråga på flera olika sätt. Både objektiva och subjektiva sätt. Ja, och för att om allting bara blir statistik, då blir det en väldigt fattig version av vad det kan vara. Och, vill jag påstå, en version som inte egentligen stämmer med verkligheten. För att psyket kan inte bara beskrivas med hjälp av statistik. Vi kanske önskar att det hade kunnat, men tyvärr.
Därför känner jag i den här praktiska användningen av enneagrammet som David Janles har gjort med sina över 50 000 intervjuer, som vi gör i våra, vi har gjort tusentals intervjuer med människor och vi gör sådana här paneler på alla våra kurser och alla våra team. Alltså den människors egen berättelse och igenkänning.
Ja.
Det är ju det som ger mig övertygelsen om, gång på gång, om att wow, det finns så mycket sanning i den här modellen, att människor verkligen känner igen sig.
Ja. Och liksom att titta på att det är viktigt att titta på de anekdotiska beskrivningarna också. Så om en person säger, enneagrammet har förändrat mitt liv, förändrat min relation till mig själv, den har förändrat min relation till andra, så är det någonting man ska ta på allvar. Det kanske är önsketänk, men det kanske inte är det. Man ska i alla fall ta det i beaktning, och ju mer personer som säger det, desto högre sannolikhet blir det att det finns någon sanning i det. Om det nu inte är någon sorts masshypnos.
Om det är det så är det väl ändå bra. Som du säger, det är så många människor som vi stöter på och utbildar och har som berättar hur det har hjälpt dem, precis som du säger, i sin relation till sig själv, i sin relation till sina kollegor, i relationer hemma. Jag har hört mest fantastiska historier om människors förändring och många faktiskt som säger: de här 4-5 åren i terapi hade jag kunnat spara in på. Om jag hade kunnat förstå det här från början så hade jag
Ja, precis.
hjälp på vägen. Så hoppas på, bra att han skriver en bok, Sigel, riktad till terapeuter, för att om fler
Verkligen.
ser vilken hjälp
Verkligen.
det här kan vara, så kan det vara en genväg.
Alltså, det positiva med enneagrammet är också att det är inte någonting som man offentligt behöver att säga. Jag använder mig av enneagrammet, som man
Nej.
behöver avslöja för sina kollegor, eller till och med
Nej,
för patienter, för
nej.
sina klienter. Det är ett system som man kan lära sig, så kan man ha det i bakhuvudet. Och i mötet med klienter så blir det otroligt hjälpsamt och berikande. Att man har helt plötsligt en helt annan lins, eller man har en helt annan synvinkel. ett helt annat perspektiv genom vilket man kan förstå sin klient.
Ja, det förstår jag gäller för dig också på, som läkare. Ja, det finns ju mycket som helst att säga om det här. Jag tror att för den här poddens längd så vore det ganska lagom att avsluta nu. Om det inte är något sådär som du känner att, vänta, det här skulle jag behöva säga också.
Nej, jag tror att det blir bra så här. Behöver inte bomba lyssnarna med, ja, men om de är intresserade så kan de ju liksom gå och läsa mer. Så
Precis.
det här blir som en introduktion kanske.
Ja, precis. Vi har ju tagit det som de mest basala i det här. Och som sagt, jag lägger länkar till dina böcker i den här texten, till poddtexten. Och
Tack så mycket.
vill hitta dig. Jag kan ju lägga någon, jag vet inte om du har någon mejladress eller hemsida eller något sånt där som.
Jag har en hemsida som heter salevalander.com.
Jättebra. Då lägger jag dit den också. De kan hitta dig om de blir mer nyfikna. Vad bra, men du, tack så jättemycket Salle för det här samtalet. Det var jätteroligt och jag är säker på att du tycker att det är spännande. Hej för nu! Om du är nyfiken på att få grunderna i diagrammet eller känner någon som skulle behöva få höra grunderna så har vi en öppen föreläsning den 7 maj på kvällen. Du hittade allt om den på vår hemsida www.enneagramcenter.se och där hittar du också information om våra kurser och övrigt utbud. Ha det gott! Hej då!